en podcast från Aftonbladet.
Giorgia Meloni. Så heter Italiens nya premiärminister om allt går enligt plan. Hon kommer i så fall att bli den första kvinnan på posten någonsin. Meloni är minst sagt en omtalad politiker. Genom valrörelsen har hon använt sig av de italienska fascisternas ledord Dio, patria e familia, alltså Gud, nationen och familjen. Och tidigt under hennes karriär uttryckte hon sitt stöd för Benito Mussolini, den gamla italienska diktatorn. Melonis parti, Italiens bröder, klassas som högernationalistiskt med rötter i den italienska nyfascismen. Partiet blev valets allra största. Sammanlagt fick de mellan 22-26%. Och nu väntas de bilda regering tillsammans med partiet Lega och Berlusconis parti Forza Italia. Ett styre som beskrivs som högerextremt. Men intresset för italienska valresultatet stannar inte inom landets gränser. Nej, nu höjs många oroliga röster för hur det eventuellt nya styret kan komma att påverka kriget i Ukraina. Matteo Salvini, som leder partiet Lega, har sagt att han tycker att sanktionerna mot Ryssland ska lättas. Och Berlusconi och Putin har i alla fall tidigare varit goda vänner. Så hur mycket hotar det här valresultatet Europas front mot Putin? Kan sanktionerna komma att lättas? De som är oroliga för hbtq-personers rättigheter i Italien, hur oroliga bör de egentligen vara? Och vad mer kan stå på spel? Jag heter Vilma Ljunggren och idag i Aftonbladet Daily pratar jag med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan, om det italienska valresultatet. Han får börja med att ge oss en bild av de här tre partierna som lär bilda regering i Italien.
Ja, men det är ju, i Italien så går ju man ofta till val, eller nästan alltid i sådana här koalitioner eller valförbund på något sätt mellan olika partier. Och här är det tre partier, tre på högerkanten. Det är den urgamla Silvio Berlusconis Forza Italia, som har fått kanske 8-9%, och så är det ju en Lega under ledning av Matteo Salvini, och slutligen då Fratelli d'Italia, Italiens bröder, under ledning av Giorgia Meloni. Så de här tre har ju fått någonstans, vad kan det vara, 44-45% av rösterna, och som italienska valsystemet ser ut så kommer det att ge dem en rejäl majoritet i parlamentet.
Och av de här tre partierna så fick ju Italiens bröder allra flest röster. Vad har de gått till val på?
Alltså, Italiens bröder är ju ett ytterhögerparti som liksom, om man ska gå riktigt långt tillbaka, så efter andra världskrigets slut och den gamla fascismens fall, så fanns det en del övervintrare som tyckte att fascismen fortfarande var en utmärkt ideologi, och de bildade då i början av 50-talet ett parti, och det har sen genomgått ett par metamorfoser och kom ut någon gång för kanske 10 år sedan som det här Italiens bröder. Så en arvtagare till den här riktiga italienska ytterhögen. Sen Giorgia Meloni var med redan då när Italiens bröder grundades. Men det hon har gjort är ju att styra det här ganska extrema partiet och ganska in mot mitten. Det finns väl en del paralleller till den resa som Sverigedemokraterna har gjort, till exempel. Alltså, man tonar ner de här postfascistiska elementen och betonar att man är demokrat och allt det där. Så hon har ju tagit det här från liksom, alltså när vid förra valet fick de 4%, så från att det har varit ett mycket litet parti på högerkanten har de ju styrt dem in mot mitten och fått en enorm medvind. Så deras program nu är väl egentligen ganska, skulle jag säga, ganska allmänborgerligt, fast med en slagsida åt nationalism och konservatism när det gäller värdefrågor. Alltså, vi kanske återkommer till det, men synen på abort och på kärnfamiljen, hbtq-frågor och naturligtvis också skarpt invandringskritiskt.
I samband med det här valresultatet så har det ju höjts en del oroliga röster för hur det kan komma att påverka kriget i Ukraina. Vad handlar det om?
Alltså, som det har sett ut sen kriget bröt ut i våras, så har ju de här tre, Forza Italia, Lega och Italiens bröder, ändå markerat att de är med på EUs sanktionslinje och så vidare. Men lite halvhjärtat, men ändå. Det tog ett tag, särskilt för Berlusconi, tror jag. Men om man tittar bakåt i tiden så har ju både Meloni och Matteo Salvini och Silvio Berlusconi framställt sig som att vänner av Ryssland och vänner av Putin, poserat tillsammans med honom och uttryckt sin beundran och sådär. Så att det man kan säga är att den här regeringen kommer ju kännas som ett osäkert kort när man från EUs sida vill försöka koordinera och kanske till och med skärpa sanktionerna mot Ryssland. Hur pålitliga är de egentligen i sitt avståndstagande? Det handlar också om det att Italien, en av de frågor som landar på den nya regeringsbordet är ju det här med energipriserna. Och italienarna är ju ganska pressade ekonomiskt redan av många år av dålig tillväxt och sådär. Så det är en stor fråga, gas och elräkningar. Och ja, hur mycket tryck, hur mycket opinion mot sig klarar den här regeringen om det handlar om att de har lovat att sänka elpriserna och sådär. Så att ja, vi får väl se hur de står pall gentemot EUs linje. Hur mycket de sluter upp när det börjar opinionen vända sig mot dem på hemmaplan.
Meloni har ju sagt att hon inte kommer att lätta på sanktionerna. Men man är alltså orolig att hon ska göra det ändå.
Ja, men jag skulle säga att Meloni har sagt alla rätt saker för att göra sig populär och valbar för mittenväljare. Jag menar, det är där väljarna finns och det är där hon har lyckats nu. Så visst, det har hon sagt. Man ska också komma ihåg att avvika från EU-linjen skulle ha ett väldigt högt pris för Italien. Jag tror det är ett omöjligt pris att betala när det gäller. Alltså, just nu ligger det i potten en sista enormt stor utbetalning från EU, sådana här postpandemistödfonder, alltså för att återstarta ekonomin, och Italien har förbundit sig att uppfylla vissa krav, göra vissa ekonomiska reformer och sådär. Och jag menar, EU har många, många sätt att klämma åt Italien om de skulle välja att bryta sig ur den här linjen mot Ryssland. Så jag tror att det skulle ha ett högt pris från Italien att avvika och bli liksom impopulär i EU, verkligen.
Men om sanktionerna skulle lättas mot Ryssland, vad skulle det innebära?
Ja, men det är ju Putins mål naturligtvis att splittra Europa. Det är väl hela poängen med den här energikriget, eller vad man ska säga. Att splittra Europa och klämma åt där det gör ont och se om det finns någon i EU-linjen som vacklar och tycker att nej, det blir för jobbigt, det blir för dyra energi, dyr gas till exempel. Men ja, jag tror att det är osannolikt att de bryter sanktionslinjen, den nya regeringen.
Och skulle relationen mellan Italien och EU kunna påverkas på andra sätt av det här valresultatet?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, man kan säga så här att givet den ekonomiska situationen, både i Italien med dålig tillväxt under många år och liksom att vi är på väg in i lågkonjunktur och att man är beroende av att få det här stödpaketet, så att utrymmet i statsbudgeten för dyra reformer är nog väldigt, väldigt begränsat för den nya regeringen. Det är därför jag liksom tror att de inte kommer få så mycket uträttat. Men, och i och med det så tror jag att man kan spekulera i alla fall att de kommer att försöka sätta ett avtryck på områden där som inte kostar så mycket. Och då kan det vara en stramare liksom invandringspolitik, bli ännu tuffare vid gränsen. Men också sådana här frågor som traditionella familjevärderingar, göra det svårare för samkönade äktenskap, kanske strama åt aborträtten. Alltså mer kulturkrigsfrågor. Och det är klart att även sådana saker, om det uppfattas som att mänskliga rättigheter i någon mån inskränks, det där kan ju också få det att skära sig i relationen till EU. Det tror jag. Så jag kan tänka mig att det är snarare där än när det gäller de tunga ekonomiska sakerna som de vågar göra någonting.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bara några timmar efter att en vallokalundersökning presenterats så erkände sig det socialdemokratiska demokratiska partiet i Italien sig besegrade. Och Femstjärnerörelsen, partiet som blev allra störst i förra valet, verkar nu landa på 13,7 eller 17,5%. Vad är det som har hänt? Varför har oppositionen gjort ett så dåligt val? Vi hör Eskil Fagerström igen.
Det finns ett politikerförakt i Sverige, men jag tror inte det är i närheten av liksom det grundmurade misstroendet som finns mellan italienarna och staten. Italienarna är mycket mer lojala med sin hembygd, kanske med sin region, sådana saker när man är på staten. Och staten har, och jag menar på goda grunder, det har funnits stora problem med korruption i den italienska staten. Länge, ända sedan den bildades egentligen. Och det är klart att alla de som man pratar om La Casta, kasten, som de här i Rom som åker runt i sina liksom bilar med mörka glasögon med säkerhetsvakter och tjänar stora pengar på att sitta i parlamentet. Alltså det finns en sånt avgrundsdjup misstro mot vad det här politiska systemet kan leverera. Jag menar, syftet med att välja politiken, med att ha ett politiskt system, det är att de ska leverera politik, att det ska hända saker som gynnar medborgarna. Och det italienska politiska systemet har ju inte kunnat göra det. Dels på grund av yttre omständigheter som att ekonomin har varit dålig, men också på grund av det här ständiga tumultet och flyktigheten i väljarströmmarna och flyktigheten i regeringar och så. Och vad som händer då är att det blir ett stort utrymme för populism. Och då får man ju de här vågorna, snabba, plötsliga vågorna där väljarna är väldigt rörliga. Vi kan ju se det när Forza Italia bröt in i början av 90-talet eller mitten av 90-talet. Vi kan se det med först Lega Nord och så Lega, med Femstjärnerörelsen och nu med Italiens bröder. Det går väldigt snabbt liksom. En annan siffra som visar på det här missnöjet är ju att valdeltagandet i det här valet sjönk med nästan 10%. Så man är ju nere på liksom 63-64% valdeltagande, vilket är väldigt, väldigt lite. Så jag menar, i realiteten om man tittar på det, så hur stor del av alla väljare har röstat på Meloni? Ja, men då handlar det ju kanske om 17-18% eller så, va? Om man räknar dem som avstod. Så att det är missnöjt, men om man tittar på oppositionen och återvänder dem, så det är ju det här enorma missnöjet. Så det är väl det. Alltså, Meloni uppfattas som en fräsch outsider som har varit konsekvent och rak. Medan de andra uppfattas som ett enda stort mischmasch av politiker i olika konstellationer som inte levererar.
Det har ju också höjts oroliga röster för hur det skulle bli för hbtq-personers rättigheter under en sån här regering. Vad har du att säga om det?
Alltså, det är ju befogat i den meningen, tror jag, att det är ju ingen tvekan om vad Meloni själv står i såna här frågor. Det är ju en slags kultur, alltså nationell konservativ, värdekonservativ kärna. Man tycker att samkönade äktenskap är dåligt. Man tycker inte om genusvetenskap, genuspedagogik eller ens begreppet genus. Det kommer ju blåsa mer snålt om hbtq-personer i Italien. Det tror jag verkligen.
Vad har det kommit för reaktioner på det här valresultatet?
Ja, men oppositionen, framförallt Partito Democratico, de säger ju att det är en sorglig dag, att de ska fortsätta kämpa mot det här och så. Jag tror också, jag såg någonting om att hbtq-organisationer är oroliga, såklart. Jag själv är orolig, för jag tror att det här är en regering som inte kommer att, det kommer bli en svag regering som inte kommer att ta viktiga beslut som Italien behöver för att få igång sin tillväxt och så. Så att Det finns nog en stor oro, tror jag, hos många.
Och vad tror du att vi har att vänta framöver?
Alltså, jag vet inte om det är en tröst eller vad det är, men italiensk politik är ganska ineffektiv. Den här, och det vi pratar om, tre populister som har lovat rätt runt, varav en är snart fyller 86 och är rätt krasslig. Så att hur stabil, alltså, det är ju en instabil regering, en av många. Och jag tror att de får ytterst svårt, också givet det ekonomiska läget, att göra några stora, viktiga politiska förändringar. Jag tror tyvärr att det blir ännu en kortvarig, uppblossande populistisk våg och en regering som bara kort tid. Röran kommer att fortsätta, tyvärr för Italien och tyvärr för italienarna.
Då säger jag tack så mycket för att du gästade Aftonbladet.
Tack.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan. Jag heter Vilma Ljunggren.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.